och vi vill samla våra tankar igen. Så att du får fokusera på det du har att ge. Herre, stäm våra hjärtan i den tonart som du vill, Herre, från himlen. Så att vi får vara mottagliga för tonen ifrån himlen. Det är den som vill komma åt, Herre. Så att vi vandrar i den förberedelsen, Herre. Så att vi får ha det nya skapelsens människa verksam i oss. Du har sagt att vi ska ikläda oss den nya människan. Det vill vi göra, Herre. Amen.
Så där.
En konsekvensanalys. Det är ganska... Jag fick det här ordet under hösten. Det var spåna i mitt inre. Konsekvensanalys. Så måste jag slå upp. Vad betyder en konsekvensanalys egentligen? Jo, det innebär att man försöker förutspå effekten eller följden av en viss åtgärd eller ett visst handlande. Analysen kan sedan användas som underlag vid beslutsfattande. Så att... Det blir då i det profetiska sammanhanget, så man börjar se vad blir det av den profetia som står här. Hur ska vi analysera den? Vad kan vi själva vidta för användare som underlag för ett beslut eller för en handling? Och det såg ni då förra omgången att jag gjorde den som underlag för en profetisk handling, en resa från Nordkapp till muren. Fram och tillbaka då, böneresor så att säga. Likadant blir det då, vad blir för konsekvenser av det här som vi pratar om, jubelår? Jo, det blir ju vissa konsekvenser. Vi kan bara handla på ett sätt som gör att vi vill ha tillbaka arvet. Vi vill bedja över att Israel ska få tillbaka arvet, sin arvedel. Vi kan ta vissa beslut för oss själva. Den där lilla gossen på bilden som sitter och kikar där, det är typiskt våra ungdomar idag, man ska sikta mot stjärnorna. Han siktar mot stjärnorna. Och vi har då, jag har då tänkt på det där som ett underlag för julens profetier. Det är ju väldigt profetisk högtid, julen. Och om vi tittar på... bara en liten kort sammanställning här, alltså... Det förutsades ju i flera tusen år att det skulle födas en frälsare. Och det var ju då Abraham också som undervisade om det här. Abrahams säd. Ja, genom din säd ska alla hedningar bli välsignade. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att då, Paulus säger väldigt noga i Galaterbrevet att Abrahams säd var i ental. Det är en och det är Kristus. Han säger det i Galaterbrevet 3. Så det blir en tydlig konsekvens. Det var förutsagt och så kommer det att uppfyllas, fast det gick en period av ett par tusen år mellan. Men konsekvensen blev att det uppfylldes i alla fall. Och Mose hade också fått samma tilltal där han fick höra att det ska komma en som är lik dig. Och så uppfylldes det i den förutsägelsen i Jesus. Så det är på ett sätt mycket lättare att blicka tillbaka på historien. Men Bibeln gör det ofta och säger så här att genom den här händelsen så uppfylldes det som var talat genom profeten den och den. Så man bekräftar det alltid med ett profetord som har varit sagt. Och det är viktigt att se att det är profetier som uppfylls, och därför har vi rätt också att se på det profetiska ordet. Men det är svårare att profetera om den tid som nu är än att förstå den, det som har hänt. Men vi har ändå rätt att skapa oss en bild av vad som komma skall. Utan att kunna vara så där dogmatiska. Jag säger, vi måste vara ödmjuka och säga så här tolkar jag det profetiska ordet. De här konsekvenserna tar jag på mig i den tolkningen. Jag kan aldrig förlika mig med de som säger att på bondska, sönjer. Så här är det. Utan vi måste förstå att vi har inte facit på allting. Men Jesaja, han uppenbarade ju här ungefär 700 år före Jesu födelse. Han säger, därför ska Herren själv ge er ett tecken. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och ska ge honom namnet Immanuel. Och Jesaja 9:6, ditt barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är underbar, under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Och det ser vi då, det uppfylls ju i denna, att Jesus föds av en jungfru Maria och så vidare. Så att, och det står så tydligt också att de var ju tvungna att fly till Egypten och sen komma tillbaka. Och då säger evangelisten så här, detta skedde för att ordet skulle uppfyllas, ut ur Egypten kallade jag min son. Så man ser att hela tiden fanns det ett profetiskt underlag för att tolka det som hände. Ändå fanns det de som inte godkände Jesus som Messias. Därför man hade tappat kontakten med det profetiska ordet eller omtolkat det på ett annorlunda sätt. Det är intressant också, jag vill ta upp en liten sak här. Det här har läst en rabbin som utlägger det här. Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott. Och psalmisten säger, till just dig är livet källa. I ditt ljus ser vi ljus. Då ställer sig rabbinen den frågan, vad var det för ljus som skapades före solen och månen? Jo, säger de, det ljuset som då skapades, det var Messias. Han är det ljus som är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Det här har förbryllat många att tänka på. Men det är alltså en tolkning man har kommit fram till. Och man lägger också svaret hos David och hos Jesaja. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Det var alltså det här, stå upp, var ljus. Han är det ljus som Gud skapade före världens grundläggning. Paulus säger det, att han var till före världens grund var lagd. Och det var det här, Gud sa det, var det ljus. Ljuset var gott, och det var Messias. Kan fortsätta och så här diskuterar man då. Psalm 43 säger, sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig, må det föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar. Så det är ganska tydligt att det är kung Messias som visar sig som ljuset. Eftersom det står, jag ska låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tilldelat en lampa åt min smorde. Och han var alltså skapad före världens grundläggning. Ljuset är kung Messias. Men då finns det också falska ljus. Där man är blind inför Guds löften till Israel. Och därmed förblindad inför mycket av det som han gör idag angående Israel. Och här kommer en viktig påstående. Om man förnekar länken mellan folket Israel och landet Israel, då förnekar man Guds ord. Det var så som Ivan sa här i vittkollekten också, att det är viktigt att vi välsignar Israel och inte förnekar Israel. Det är alltså det här som ska leda oss att fatta rätta beslut i konsekvensen. Och det kan man då göra också om man säger så här, man kan fatta konsekventa beslut men i det falska ljusets sken. Och då blir det också, då blir det en helt annan sak. Men om vi tänker så här, konsekvensen som följer av ett beslut i det sanna ljuset ger oss en framtid och ett hopp. Det är Messias som kan leda till en frid på vår jord. I det sanna ljuset. Vad blir för konsekvenser i det falska ljuset? Jo, det leder bara till mänskligt begränsade försök att skapa fred på jorden. Det leder att utan Guds löften och utan löfteslandet så kan inte människan själv lösa problemen. Och där har vi två konsekvenser. Antingen konsekvensen i det sanna ljuset eller i det falska ljuset. Det är mycket idag som går ut på att vi ska göra det själva. FN ska klara det här. Vi ska klara det här att skapa fred på jorden. Påven i Rom står fram också som ett fredsförste och fredsfixare. Men vi ska se lite närmare på det. Men nu ska vi gå till en annan sång här. Som faktiskt upplyser om oss om vilket ljus vi ska använda oss av. Du har fört oss ifrån mörkret till ditt underbara ljus, för att vi ska få leva helt där i. Du har fört oss ifrån mörkret till ditt underbara ljus, för att vi ska få leva helt där i. Ut i ditt ljus ser vi ljus, halleluja. Ut i ditt ljus ser vi ljus, halleluja. Du har fört oss ifrån mörkret till ditt underbara ljus, för att vi ska få leva helt där i. Jag kommer ta fram en bild som jag visade förra avsnittet också, om visionen här. Men jag bara vill betona, konsekvensanalys leder till ett visst beslut. Och det var det som skedde när vi får till Nordkapp och när vi sen var till Jerusalem. Alltså missionen gav tillbaka från Sion. Vilken konsekvens ledde det till? Jo, ett beslut om att fortsätta. Tur och retur. Och det är det som är så viktigt att se här. Att då fanns det också ett profetord som uppfyllde den handlingen. Att åka tillbaka, dra ut från Jerusalem och bana väg för folket. Tillbaka. Och resa upp ett baner för folket. Så det här är faktiskt en... Ja, det är viktigt att se det här. Att man fattar vissa beslut utifrån konsekvenserna som blir. Och här att ta den profetiska konsekvensen för ögonen. Det är det som är det viktiga här. Så att det här har varit ett så viktigt vers för mig. Så jag vill bara dra den en gång till. Vi ska gå vidare med någonting annat här nu. Men dra ut genom portarna. Bered väg för folket. Bana en väg och röj bort stenarna. Det är mycket stenar som måste röjas bort för att judarna ska kunna återvända. Det är hinder av olika slag. Antisemitism och annat. Antisemitism fungerar ju också som en slags jägare som gör att folket återvänder från Europa idag. Men det är också sånt som behöver röjas bort. Det är många hinder. Där vi kanske som kristna står hindrade i vägen därför att vi har haft en mörk historia i vårt förhållande till judarna och så vidare. Se Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. Det är ett underbart proklamation över Jerusalem. Staden ska inte bli övergiven. Man håller på med att utplåna att Jerusalem överhuvudtaget skulle vara judiskt. Man börjar med tempelplatsen och västra muren. Men det kommer inte att lyckas. Det ska vara den eftersökta staden som inte blir övergiven. Så här har vi också då en konsekvens att dra. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och det ska samlas hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Som Markus säger, från jordens yttersta hörn. Och här tar vi då initiativet som jubelårsutropare. Och vi blåser i basun, vi blåser i shofar. Och vi tar också upp det här ordet ur Jesaja. Det ska ske på den dagen att man ska blåsa ett stort horn. Och det som har varit försvunnet och fördrivet, man ska komma tillbaka och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Ja, vi ser ju det här idag inför våra ögon. Och ändå är det som inte accepterar det de ser. Därför man har inte den bibliska förankringen till det. En del säger att Israel är på fel plats, de ska inte vara där. En del kan inte acceptera överhuvudtaget att Israel finns. Man vill sudda ut det från kartan. En del menar att vi är Israel. Det andliga Israel. Vi behöver inte det fysiska längre. Att Gud har sagt upp bekantskapen där. Men det här håller inte. Vi måste ha en konsekvent inställning här. Att proklamera att Jerusalem är Jerusalem. Att de ska samlas från utvalda hörnen av jorden. Från himlens ena ända till den andra. De ska komma tillbaka. Och vi kan hjälpa till och bedja. Och vara i den konsekventa handlingen. En konsekvent handling utifrån bibelordet. Att verka och handla. Vi ska se då vad Jesus säger om denna tid. Ja, han säger så här. Se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar och på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Idag ser vi ju mycket, allt det här sker ju inför våra ögon. Det är stora stormar, cykloner, det är jordbävningar och det är, folk reser sig mot folk, det är uppror i många länder. Men så fortsätter Jesus, till falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. För att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det detta i förväg. Om det alltså säger till er han är i öknen så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen så tror det inte. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Och så slutar man med det här ordet. Där den döda kroppen är samlas gamerna. Det är ett väldigt märkligt ord. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Och jag vill då i det här sammanhanget ta fram en profetia av David Wilkerson på 1970-talet. Ur en bok som hette Synen. Där säger han så här: en världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala, ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. Det gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Men man använder fritt Jesu Kristi namn. Men det är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Man kan vara lite orolig, och det är jag, inför den rörelse som kallas den ekumeniska rörelsen idag. Och särskilt den världsvida ekumeniska rörelsen. Därför att den håller på att gå i den riktningen att allt ska samlas, och det är en synlig enhet man är ute efter. Och allt ska samlas under påven. Och det är inte bara frågan om att dela en religion med påven, kristendomen alltså, utan det, han samlar alla religioner, buddhister, hinduister, muslimer, alla protestanter, och alla samlas in. Och det finns ett grunddokument som går under namnet Charta Ecumenica. Och det går ut på att Europas olika samfund och kyrkor ska närma sig varandra. Och i realiteten så syftar det på den romerska katolska kyrkan. Det här kan låta fint och vackert, men det döljer sig någonting under ytan. Och det handlar om att det hotar det sanna evangeliet. Konkreta exempel. Det handlar om att man måste gå in under ett erkännande av den eukaristiska nattvarden. Det betyder att varje nattvardsgång som kyrkan, katolska kyrkan har det och ser på det, är att vid varje nattvardsgång offras Jesus igen i brödet och vinet. Mässoffret. Det är att gå in under att man måste acceptera dogmen om Jungfru Marias syndfrihet och som himmelens drottning. Och så kommer vi in på områden där vi inte kan stå med längre. Om man säger att Jungfru Maria var syndfri när hon födde Jesus, då vill jag hävda det att då kom inte Jesus i köttet. Om man föddes som en syndfri människa. Och att man upphöjer henne som himmelens drottning, det har man tagit efter ett gudaväsende från grekisk religion och romersk religion. Där, och all dessa helgondyrkan som då upphöjer allt över ett. Men det förutsätter att man går, att den här enheten, man måste gå in under detta. Vi ska läsa lite mer av Wilkerson. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig i djupt socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov. Och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Ett exempel på det har jag sett Till exempel på YouTube såg jag hur världens framstående trosförkunnare som Kenneth Copeland, ja, vi vet, har Ulf Ekman, vi har en del andra så här, som samlades hos påven. Och så utbrister Kenneth Copeland: hela himlen jublar, nu behövs inte reformationen längre. Jag lägger in veto. Och det kommer just på det jubelåret, för på 500 år sedan Luther verkligen utstod kampen mot katolicismen. Den katolska biskopen Anders Arborelius lär ha sagt att hans mål är att återkatolisera Sverige. Det var en som berättade det här och skrev att vid ett tillfälle så var det en svensk frikyrkopastor som hade varit i Polen, i det katolska Polen. En frikyrkopastor i det katolska Polen svarade helt desperat när han fick höra om utvecklingen i Sverige. Och då citerar jag: är ni inte riktigt kloka? Hur kan ni närma er denna kyrka som vi har blivit frälsta ifrån? Det säger man i Polen. Paulus sa så här. Om jag stannar upp i bibelläsningen inför Galaterbrevet 1:6-10. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Därmed är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Här syftar ju Paulus visserligen på judaismen, men det här orden kan man också tillämpa idag på den kyrkliga rörelsen som jag nyss har beskrivit här. En falsk enhet under påven. En falsk enhet under påven. Så kommer det, den här märkliga sista versen. Där den döda kroppen är, samlas gamerna. Första delen av min tolkning här, det skriver Sven Reichman om i sin bok om Messias. Han säger bara så här: hur skiljer Gud det äkta från det oäkta? Gud är ofta mycket praktisk, där vi föredrar teoretiska lösningar. Istället för att analysera människors tankar och fördomar, så lägger han ut ett kadaver. Vilddjuret är både dött och dödande. Så långt Sven Reichman. Sen tar jag på mig resten av tolkningen. En falsk frihetsrörelse under kyrkan är som är kadavret. Här läggs det ut. Och här börjar gamarna samlas. Jag har lekt nog så mycket med PowerPoint. Ja. Jag känner att jag är ganska tuff som lägger ut den här bilden. Men jag står för det. Det blir ganska tydligt här. Då församlingen egentligen ska vara en levande andlig organism, där Jesus Kristus är huvudet och vi som enskilda troende är lemmar i hans kropp, medlemmar i den församling som utgör Kristi kropp. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Och till liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar och där många utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har ni alla blivit döpta för att höra till en kropp. Den rätta kyrkan är följaktligen inte någon mänsklig organisation, något samfund, någon rörelse eller någon församling som människor har startat, utan kort och gott summan av alla de som har kallats ut ur världen för att följa Kristus. Jag citerar igen Peter Brev, ni är ett utsvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans väldiga gärningar, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Nu kommer jag på också, jag vill betona här att jag bedömer talar så här om katolska kyrkan, menar jag systemet. Det finns enskilda som jag inte kan räkna upp, men det är systemet katolska kyrkan. Och det är systemet enhetens rörelse. Det är viktigt att hålla isär individer och systemen här. Men så är det. Så att vi är tillsammans en kropp. Jag reflekterade över en sak i morse när jag hörde nyheterna. De skrev att det har blivit 900 fler medlemmar i Svenska kyrkan. Bara på sista tiden. Och vet ni anledningen till det? Jo, det är för att få vara med i kyrkovalet. Att få rösta i kyrkovalet. Tack och lov att vi behöver inte grunda vårt medlemskap i Kristi kropp på det sättet. För att få vara med och bestämma i en partipolitisk församling. Vi får vara medlemmar i en levande kropp. Nej, jag skulle vilja flytta på den där. Vad ska vi ha för beteende för det här nu? Vad innebär det här för konsekvens för oss? Ja, en konsekvensanalys innebär alltså att man försöker förutspå effekten eller följden av en viss åtgärd eller ett visst handlande. Det finns då som fattar den här konsekvensen. Man sticker huvudet i sanden som strutsen. Jag vill inte befatta mig, det är för omständigt. Nej. Men det här är ett beslut man har fattat i sin egen konsekvenshandling. Jag vill utlösa det här handlandet i den konsekvens som handlar om att Jesus ska komma tillbaka. Och det är det som jag vill också komma fram till här nu. Att det är viktigt att vi också gör en konsekvensanalys av vårt liv. Det är klart och tydligt att en konsekvens att stoppa huvudet i sanden, en konsekvens av det är flykt. Men du ska själv ta ansvaret för den flykten. För du har fått fakta på bordet, du har fått ordet. Men om vi fattar en konsekvens att det här är, stämmer det med profetiska ordet, så lyfter vi våra händer och säger, nu nalkas vår förlossning. Det är konsekvensen. Vi lägger märke till det. Så jag lägger på här. Fortfarande här, en konsekvensanalys innebär att man försöker förutspå effekten eller följden av en viss åtgärd eller ett visst handlande. Analysen kan sedan användas som underlag vid beslutsfattande. Vi har beslutat oss att handla så att vi väntar på Jesus i glädje och i förväntan att han ska komma och förlossa denna värld. Vi har våra ögon riktade som Abraham mot staden med de fasta grundvalarna. Där han ser en ny himmel och en ny jord komma ner hit på denna jord. Och det vill vi hålla fast vid också. Det är den konsekvens vi vill stå med. Men jag ska nu återvända också i mitt perspektiv här till att vi också kan vara beredda på att vi får ett beskydd av Herren själv, även om vi kommer att få gå igenom svårigheter. Därför det står så här i ordet att han beskyddade Israel med en eldstod om natten och en månstod om dagen. Och jag vill visa här på en situation som har inträffat. Den där bilden är tagen vid syriska gränsen. Ni ser ett gränsstaket där. Det är den syriska gränsen på Golanhöjderna. Det är Syrien på den sidan och där går gränsen. Där soldaterna här står ungefär. För några månader sedan så inträffade en sak som spred sig i på YouTube och på alla möjliga medier och verifierade tidningar också. Och nu ska jag ta igen och försöka visa den filmen som utspelade sig här. Det kom in ett moln från Syrien. Men det märkliga var med det molnet. Det stannade precis i gränsstaketet. Och ni ser soldaterna står och filmar där. Och exakt vid gränsstaketet så upphörde molnet, stannade det här molnet upp. Och det här vandrade runt och man uppmuntrade varandra mycket med att Gud har verkligen som en månstod rest upp en månstod mot syriska gränsen. Jag tycker det är så fascinerande att se att det hände bara för några månader. Det händer mitt för våra ögon, va? Jag ska peka också ha en serie som heter Mot alla odds. Och där kan jag visa en liten filmsnutt som handlar om hur Gud beskyddade en patrull under Golankriget 1973. Ett avsnitt ur en film här. Jag ska försöka gå fram direkt till. Jag kommer strax här. Nu är vi på Golanhöjderna. Stridsvagn som kommer där. Golanhöjderna 1973 vid syriska gränsen. Ja, det var lite mörkbild nu. Det går att släcka där, ja. Men det blir ljusare sen. De kommer. Ja, det var inte lätt att se. En patrull där som alltså följer en stridsvagn på natten där. Och de ska, nu går de iväg där att vandra som patrull. De följer efter den här stridsvagnen just nu. Nu ser ni de stiger upp där och går fram. Ja, det var väldigt dåligt. Men de springer fram där en patrull och följer efter stridsvagnen. Då kommer de till en skylt där står att det är minerat. Stopp. Vi har hamnat i ett minfält. Och går inte släcka den här. Just den här. Det var ju ingen bild alls. Ja, det blir inte bättre va. De är ett mittfält där, och vad ska vi göra nu? De måste bara ta fram på bajonetterna och börja undersöka minerna, och det tar ju evigheter. De kan inte, men det är något sätt att komma levande ur situationen där. Nu ses det lite tydligare där. Så de börjar jobba med bajonetterna och hitta minor som man desarmerar. Och istället för att ge upp så jobbar de på så där. Men så ska ni få se vad som händer här. Månen, fullmånen går upp, och det kommer en enorm storm. Det är bara att huka sig ner och söka skydd mot sandstormen som drar fram det. Det blåser ordentligt. Och det tog kanske en halvtimme, timma, denna storm. Och sen lugnar den ner sig. Och så lyser månen upp över hela fältet där. Och det man ser där, all sand har blåst bort, så alla miner, alla minorna är synliga, fullt synliga på marken. Så, nu ser ni så tydligt där. Men det är alltså så att de kan gå och kryssa mellan minorna. De syns helt klart och tydligt. Och det här är han som har gjort den här filmen, han har då intervjuat en av männen som var med där. Och han säger, jag har aldrig varit med om att det blåst upp på detta sätt någon gång. Men den här gången så måste vi ju förstå vem som var bakom vinden där. Jag ber om ursäkt för det dåliga ljuset, men det var alltså en nattscen, så det är inte så lätt att förstå sig att se.
Ja, det var ju enormt intressant.
Ja, visst är det tydligt att det är vem som är med där.
Ja.
Räddade hela patrullen här. Och det där var 73, det har inte hänt länge sedan. Så Gud gör under idag. Och nu kommer jag in på en personlig sak. Nu vill jag tackla den här konsekvensen utifrån ett personligt, en personlig bild här. Jag har försökt skissa upp här hur Bibeln beskriver vår framtid. Alltså. Vi lever nu i den nuvarande tidsåldern. Men det kommer en kommande tidsålder, eller kommande tidsåldrar, tusenårsriket och nya himlar och en ny jord. Och där säger då Hebreerbrevet att vi har alltså fått del av den kommande vad heter det, tidsåldern, kommande tidens krafter i förväg. Hebreerbrevet 6:4 säger det, i förväg har Guds rike kommit. Jesus säger, i förväg har Guds rike kommit till er. Men det är inte i fullkomning, men det har kommit i förväg. Och vi uppmanas att ikläda oss den nya människan, som alltså är den skapelse som vi ska gå in i. Men vi har fått i förväg del av den i kläder, inklädnad. Ikläder den, så vi kan träda fram och möta konungen. Alltså, börja lev som om vi redan vore i den kommande tidsåldern. Därför att vi har fått ett förskott att börja leva i. Av anden av Guds rike. Så Guds rike har kommit i förväg. Det säger till och med demonerna till Jesus, har det kommit i förtid. Så Guds rike har kommit. Men då vill jag, det som väckte mig i den här tanken att leva i en framförhållning som om den vore här. Det var när, jag vet inte om ni brukar lyssna på programmet Spanarna. Det är ganska roligt när de har liksom lite framtidsperspektiv och vad som kan hända. Och de har liksom, det är mer ett skojigt program. Men det var plötsligt allvarligt förra fredagen när jag lyssnade på det. För då säger en av dem som är med där att hon hade fått på Facebook en vänlig fråga, tillsägelse, där de hade sagt att du har inte anmält någon som kan hantera ditt konto efter det att du har gått bort. Det är ingen som kommer att uppdatera din profilbild eller se till att du lever vidare på nätet. Har du tänkt? Oj då, jag måste tvärskratta här. Nej, men det är helt sanslöst. Idag dör man inte om man lever vidare på nätet. Och du kan ordna någon som sköter din profilbild efter det du har dött. Men var ska du kunna ta kort på dig när du ligger där och förmultnad och uppdatera din profilbild? Men någon sa också, det har ju blivit ganska vanligt att folk skriver sitt eftermäle i förväg. Innan man har dött så kan man skriva hur man vill bli ihågkommen och lämna till begravningsbyrån eller så. Och det där tänkte jag, aj, aj, aj. De har ju, alltså ska man försöka göra ett eftermäle av hur jag vill bli ihågkommen? Nej. Då tänkte jag så här, jag vill ju istället formulera ett profetiskt förmäle. Redan nu är vi skrivna i Lammets bok. Och vi kan börja ta ut och skriva, hur kommer vi att bli i framtiden? Ett profetiskt förmäle. Det var den konsekvens jag drog av det här, att sitta här och försöka få någon som hanterar mitt konto på Facebook när jag har dött. Men så tänker man idag. En del i alla fall. Men så därför kommer jag att nu föra ett litet resonemang här. Hur ska vi se på vårt förmäle? Det eftermäle som vi skriver i förtid. Ja. Och då ska vi se några egenskaper som Paulus lyfter fram här. Hur kommer vi att se ut? Jo, vi har klätt av oss den gamla människan med hennes gärningar och klätter i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en bild av sin skapare. Sån vill jag bli. Jag vill formulera det som ett profetiskt förmäle. Redan nu vill jag leva efter detta. Klä därför som Guds utvalda, heliga och älskade, innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det är faktiskt så vi kan klä oss i de här karaktärerna, de där karaktärsegenskaperna. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Underbar klädnad. Överallt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Här har vi den fullkomliga enheten igen. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Här jag skriver så här i en kommentar. Kristi frid regera. Det står i ordböckerna att man kan översätta det också. Låt Kristi frid vara ordförande i era hjärtan. Du fattar inga beslut annat än genom ordföranden Kristi frid. Låt Kristi ord riktigen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymnor och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad vi gör i ord eller handling, gör detta i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och Efesierbrevet 2:10, det kan inte annat än tolka också ett eskatologiskt perspektiv. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det ligger i ett perspektiv att Gud har förberett gärningar för nästa tidsålder redan nu att vandra i dem. Det är verkligen ett härligt förmäle. Inget eftermäle, utan i förtid, och vi får börja vandra i det förmälet redan nu. Vi säger ju ofta när vi har fått bönesvar, alltså att vi har sett en sak har gått som vi har bett.